Det här är en podd från Svenska Yle.
Kerstin Kronvall, vad vet vi egentligen om vad som händer innanför Kremls murar i Moskva och i Vladimir Putins huvud?
Ja, dessvärre så har Kreml på något sätt dragit murarna kring sig och vi har väldigt lite insyn numera i vad där händer. Och särskilt förstås vet vi inte vad som händer i Vladimir Putins huvud, utan vi får gissa oss till vad där för sig går och tolka olika saker utgående från vad vi hör. Mm.
Jo, för att det som vi ju vet att händer är ju det då att Putin och hans närmaste maktmaskineri nu försöker då röja undan oppositionspolitikern Alexej Navalny. Och det, som sagt, det ser vi ju nu allesammans. Men vad som riktigt händer nu då i Kreml och i Putins kretsar, det ska vi ändå trots allt försöka prata om här i nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid och Kerstin Kronvall, som jag har med mig, en välbekant gäst vid det här laget i nyhetspodden, är ju Rysslands medarbetare sedan många år tillbaka. Det som man kanske känner eller tänker när man ser det som händer nu är att det ändå råder en viss nervositet i Kreml och hos Putin.
Så uppfattar jag det nog också, att det är en nervositet, en stor irritation och på något sätt en sån här känsla av att nu måste man få slippa den här otrevliga personen Alexej Navalny som ställer till bråk och kommer med påståenden som Kreml helst vill slippa höra.
Men Putin själv tycker ju så här då, men liksom kretsen runt om honom, har han ett stabilt stöd där?
Ja, det är ju det här vi inte riktigt vet. Alltså, jag tror att han har ett ganska stabilt stöd och det sägs att hans närmaste krets, både när det gäller de närmaste politikerna kring honom och de närmaste oligarkerna, alltså de här stormrika personerna kring honom, är inblandade i en sån trasslig härva av ekonomiska bindningar till varandra och beroende av varandra att de inte på något sätt kan tänka sig att sluta stöda honom. Men hur det riktigt är på riktigt vet vi inte. Och sen vet vi ju inte heller att hur påverkas den här kretsen nära honom över tid av det att Putin på något sätt förlorar allt mer av sin trovärdighet och legitimitet i folkets ögon. Att om missnöje ute på gatorna blir allt för stort, eller ute bland folket blir allt för stort, så kan det ju hända att någon i Putins närmaste krets börjar tänka sig att det här, så här vill vi inte ha det, att vi vill inte förlora makten, och om vi förlorar makt med Putin som ledare för staten så vill vi kanske göra någonting åt det här. Det här är ju väldigt spekulativa frågor, men när vi är tvungna att spekulera så kan man ju inte låta bli att tänka också så här.
Ja. Nu är det ju då förstås inte första gången som folk drar ut på gatorna och protesterar mot Putin. Och 2012 var det väl så att det var mycket mera människor på gatorna egentligen. Men här finns ju ändå nya element nu då i protesterna mot Putin den här gången.
No, det är just så att det var väldigt många flera människor ute på gatorna, särskilt då i Moskva 2012, och också i augusti 2019 var det mera människor ute. Men det som är nytt nu är att demonstrationerna har varit så spridda i Ryssland. Alltså det har varit demonstrationer, stora demonstrationer mot Vladimir Putin i över 100 städer och på över 100 orter runt om i Ryssland. Och det här är nytt, för att det har tidigare varit så att det finns en viss krets i de stora städerna som aktiverar sig mera eller mindre. Men nu har den här aktiviteten och den här lusten att protestera mot Putin har helt tydligt spritt sig. Och det här tror jag att är det som oroar Putin allra mest, för att han har alltid haft sitt starkaste stöd ute i regionerna och bland det folk som hans politiska planerare Vladislav Surkov kallar det djupa Ryssland, som är människor i byar och småstäder. Så de har ganska utan förbehåll stött Putin vad han än har gjort, medan det nu börjar se ut som om det också där skulle dyka upp människor som är emot honom. Mm.
Sen är det ju då också att, förstås så att internet och sociala medier spelar ju en helt annan roll nu än vad det gjorde bara för några år sedan.
Det är helt klart. Det är helt klart att sociala medier har fått en helt ny roll och informationen sprids via dem och olika åsikter kommer väldigt snabbt fram via dem. Och på sociala medier har den fördel som är liksom snabbtänkt och kan formulera sig klatschigt. Och till dem hör definitivt Alexej Navalny men också många andra, både journalister och oppositionspolitiker. Och de får ju väldigt många människor med sig. Och här kan vi ju då kanske diskutera det här att hur Putin reagerar på ett gammaldags sätt när han sänder ut sina styrkor, alltså nationalgarde och månsoldater och all världens kravallpolis mot människor på gatan och tillåter att de då faktiskt brukar oerhört överdrivet våld mot fredliga demonstranter. Att skjuta han på fel fågel helt enkelt för att den verkliga förändringen och den verkliga opinionsbildningen pågår inte på gatorna. Det är ett uttryck för dem men det pågår på nätet. Och det väcker en ny generation som han inte kommer åt med soldater. Det är ett tecken på att man också i Kreml börjar liksom bekymra sig för den här utvecklingen så är att den tidigare presidenten Dmitrij Medvedev som nu sitter i något som heter det ryska säkerhetsrådet så igår sa att man måste börja fundera på att stänga ner internet därför att Twitter gör så mycket för att locka till sig ryska anhängare eller följare och människor som ansluter sig till Twitter och Medvedev sa att vi kanske blir tvungna att göra det även om vi inte vill, jag skulle vilja ändra det och säga att de kanske vill göra det, men även om de inte kan.
Mm, just det. Så alltså Putin har inga metoder alltså då för att möta oppositionen på internet, utom att då möjligen stänga ner, utan det är liksom då, ja, det som sker på gatan då och det att han har då alltså monopol, våldsmonopol fortfarande i Ryssland och det är det då att han skickar ut flera poliser mot demonstranterna. Det är det då som han kan göra. Tänker han då på något vis att det här ska avskräcka folk?
No, det är väl så han tänker. Det har gjort det tidigare och det kanske han tänker att det ska göra det nu. Och det är klart att när människor som faktiskt helt, har rört sig helt utan att provocera, har rört sig helt fredligt på gatorna, när de blir misshandlade på väldigt, väldigt allvarliga sätt, till och med med elchocker, så det är klart att nu skrämmer det ju en del. Det är ju helt klart. Och sen har det under de senaste dagarna kommit fram att i Ryssland har man börjat ta till samma metoder som man har hållit på med i Vitryssland, Belarus, under de här fortgående demonstrationerna där, nämligen att människor som är offentligt anställda hotas av att få sparken. Så att det är klart att när man hotar enskilda människor och deras livsval liksom förändras eller står i fara, så det är klart att nu skrämmer man ju en del, men då finns det ju fortfarande, nätet finns ju fortfarande.
Mm. Finns det en sån möjlighet eller option alls att Putin skulle kunna tänka sig förhandla med demonstranterna eller oppositionen?
Det tror jag absolut inte. Putin kommer aldrig att förändras från den auktoritära ledare han är och har blivit allt starkare under sina år vid makten. Och sen är ju den andra frågan att vem ska han då i så fall förhandla med? Nu kommer Alexej Navalny som har varit den mest synliga oppositionsledaren under många, många år. Nu kommer han att sitta i fängelse en lång tid. Och vem är det då Putin ska tala med? Vi har ännu inte sett någon ny oppositionsledare dyka upp. Det kommer säkert någon inom en tid, som överskådlig tid. Men hittills så har vi ju bara sett att Putin har gjort allt för att eliminera de eventuella oppositionsledare som har funnits. För mig är det en omöjlig tanke och jag tror att det är det för Putin också, att han skulle förhandla med dem.
Men finns det något som skulle kunna hända i Ryssland som skulle göra att Putin skulle tappa greppet om makten?
Det är en hemskt svår fråga tycker jag. På sätt och vis har han ju tappat greppet om en stor del av befolkningen. Det finns väldigt många som det där är mycket kritiska mot honom. Och sen finns det många som är kritiska mot Putin och som egentligen inte vill stödja honom, men som säger att vem om inte han, att det finns inga alternativ. Att det blir ju också så att om man under många år eliminerar alla som skulle kunna bli starka politiska ledare, så då har folk inte så många att välja mellan. Det är nog svårt att se vad det skulle kunna vara, men man kan ju heller inte låta bli att tänka i de tankarna att om det blir någon, att det inte blir egentligen en folkresning som eventuellt skulle fälla Putin, utan att den eventuella makten som skulle ta honom från presidentpallen eller från verkliga maktpositionen han har idag, om den skulle finnas nära honom, om det skulle vara människor i hans politiska närhet som helt enkelt börjar tycka att nu är hans legitimitet, hans trovärdighet, hans position hos folk är sån att han är för svag. Och då kanske någon av de här yngre medarbetarna som finns där i Kreml kommer att tänka på att tänk om det istället skulle vara jag som tar över det här och gör några små förändringar och sen kanske får folk med sig. Att liksom en sån här utveckling är helt möjlig, även om vi hittills inte har sett någon som skulle ha rest sig mot Putin i hans närmaste krets. Åtminstone, ja, jag säger att vi har inte sett det. Det kan ju hända att det försiggår en sån här process, men den syns inte utåt.
Nej. Men vi vet inte så mycket om vad som händer, men finns det idag kring Putin, men finns det någonting som har sipprat ut som på något vis skulle tyda på hur han tänker och resonerar just nu?
Jag tycker att det finns tecken som är ganska oroväckande och som tyder på att han igen tänker i de banorna att han ska skaffa landet en yttre fiende eller förena landet i kampen mot utlandet. Och det gäller någonting som började förra veckan när chefredaktören för den ryska propaganda-tv-kanalen Russia Today, eller RT som den kallas, Margarita Simonyan var i östra Ukraina, i Donetsk, alltså den här huvudstaden i den så kallade folkrepubliken Donetsk. Och så finns det ju den andra folkrepubliken Luhansk som ingen har erkänt som självständiga, men de arbetar med Rysslands goda minne och hjälp från Ryssland där i östra Ukraina. Och Simonyan sa alltså i ett tal hon höll i Donetsk att folket i Donbass vill leva som riktiga ryssar. De vill tala ryska utan att någon inskränker på deras rättigheter. Och hon avslutade sitt tal med att säga att moder Ryssland, ta dem hem. Och det här tycker jag var en allvarlig signal, för att Simonyans roll har varit sån här att hon får börja sån här vissa processer som sen går vidare. Hon får vara den som kommer fram med vissa åsikter. Och efter det så har det synts ganska mycket sån här små notiser i nyheterna, bland annat om att den man som sitter som representant för Krim i det ryska federationsrådet säger att USA stöder Ukraina militärt kommer att leda till att situationen blir allt skarpare i östra Ukraina. En tidigare kommendör för marinen säger att eftersom USA har krigsfartyg i Svarta havet måste Ryssland nu med ytterst skarp blick följa vad de här fartygen gör. Han sa att de får ju vara där, men vi måste följa dem. Det finns många sådana här små tecken, och det är svårt att veta att övertolkar jag nu eller är det faktiskt någonting sånt här som är på gång, men jag tycker åtminstone att man kan inte låta bli att lägga märke till det här.
Men klart är ju då i varje fall det att i och med att Putin saknar en del av redskapen eller verktygen för att hantera den här protesten eller protesterna mot honom då, så tar han till det som han kan, så att säga.
Ja, det är just det att Putin har liksom ett sätt att tänka, och det är att slå ifrån sig så fort någonting hotfullt närmar sig. Och han har gjort det liksom med sprattlande rörelser åt alla håll i riktning Alexej Navalny. Och han gör det gärna också i riktning utrike och den här säkerhetspolitiska, geopolitiska tänkande som är grunden för hans politik, så gör ju också det att det liksom blir självklart för honom. Att det är så här man gör, man tar till våld i någon riktning och målar upp fiender i någon riktning. Jag har hemskt svårt att se på vilket annat sätt Putin skulle kunna tänka sig att reagera. Jag tror att hans tankebanor är väldigt, ja, ganska enkelspåriga. Och det handlar ju inte alls om att han inte skulle vara en intelligent människa, men hans sätt att reagera är enkelspårigt.
Och i det här sammanhanget då, så trots nu då att världen runt om protesterar och det finns ju redan sanktioner och det kanske eventuellt införs mer sanktioner, till exempel från EUs sida. Så det har vi ju sagt förut här i nyhetspodden, Kerstin, att det spelar till syvende och sist ganska liten roll för Putin. Är det fortfarande så?
Det är nog helt klart att det är så att det finns de som säger att om man skulle införa riktigt starka ekonomiska sanktioner mot honom själv och hans närmaste hejdukar, så skulle det kunna påverka politiken i Ryssland. Jag tror inte ens det. Och det pågår hela tiden en sån här verbal kamp mot västvärlden i Ryssland. Och det kom fram också nu under Navalny-rättegången, så var den här utrikesministeriets taleskvinna Maria Sacharovava och sa att det sitter ungefär 20 utländska diplomater nu i rättssalen och följer rättegången, så det är bara ett försök från väst att rucka på den inre stabiliteten i Ryssland. Och det är ju så här det tolkas hela tiden, så att jag ser nog väldigt små möjligheter för EU eller USA eller liksom överhuvudtaget en sån här bred västerländsk opinion att verkligen påverka det som pågår inne i Ryssland.
Tack jättemycket för den här analysen och det här samtalet, Kerstin Kronvall, om vad som pågår i Ryssland just nu. Det här var nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Karin Götelid. Hej då!